forskningen är ju helt glasklar liksom. Att sitta ensam dag ut och dag in utan mänsklig kontakt, det är alltså exakt lika dödligt för kroppen som att röka 15 cigaretter om dagen.
Mm. Det är en helt ofattbar siffra egentligen.
Eller hur? Och ändå så är det ju liksom förvånansvärt sällan vi pratar om ofrivillig ensamhet som det här det akuta medicinska krisläget det faktiskt är.
Verkligen. Det är som en tyst pandemi.
Exakt så. Så välkommen till dagens djupdykning du som lyssnar. Idag ska vi titta på ett av samhällets kanske mest svårlösta problem och hur en ny lösning som nu testas kanske liksom ställer alla våra förutfattade meningar på ända.
Ja, det är ju ett ämne som i allra högsta grad kryper in under skinnet på en. För vi känner ju alla till det här.
Gud, ja.
Antingen har vi äldre släktingar som sitter ensamma. Eller så ser vi det i våra nätverk. Inte minst om man är aktiv i landets pensionärföreningar, typ PRO eller SPF.
Just det. Och vi ska ju idag utgå från ett underlag kring en helt ny tjänst som heter Hej Elsa. Den är framtagen av ett Stockholmsbaserat bolag som heter N3O Vision. Och målet är alltså att använda artificiell intelligens för att bryta den här isoleringen.
Precis.
Men okej, låt oss stanna där ett ögonblick. För om jag hör orden AI och äldreomsorg i exakt samma mening, då ringer verkligen alla mina varningsklockor.
Ja, det är ju en ryggmärgsreflex hos de flesta.
Ja, men eller hur? Man ser ju direkt framför sig hur vi ska liksom parkera våra föräldrar framför massa blinkande skärmar. Eller låta stela robotar liksom ta över den mänskliga värmen helt och hållet.
Mm-hmm. Jag förstår precis hur du tänker.
Så varför ska vi ens överväga att blanda in maskiner i något så djupt mänskligt som ensamhet?
Den skepsen är inte bara rimlig, alltså den är helt nödvändig tycker jag. Vi måste vara extremt kritiska när vi introducerar teknik för samhällets mest sårbara.
Ja, verkligen.
Men det vi ska göra i den här djupdykningen är att titta på hur den här specifika tjänsten faktiskt är uppbyggd rent mekaniskt. Hur ser logiken ut bakom systemet liksom?
Okej.
För det källmaterialet visar är att tekniken här är designad från grunden för att göra raka motsatsen till det du beskrev nyss.
Okej, så ingen robotarm som matar den med gröt då?
Nej, tack och lov. Den ska liksom inte ersätta det mänskliga mötet alls. Utan målet är att fylla de där mörka och tomma hålen däremellan.
Låt oss bryta ner det rent praktiskt då. För det intressanta här är ju att det faktiskt inte handlar om några paddor eller appar eller krångliga wifi-lösenord.
Nej, exakt.
Tjänsten Hej Elsa fungerar genom en helt vanlig telefon. Alltså en landlinja eller en sån där hederlig gammal knapptelefon.
Mm.
Den ringer upp på en bestämd tid varje dag. Säg klockan 2 på eftermiddagen om det är det som användaren har valt.
Och alltså, det där är ju hela poängen. När vi pratar om teknik för personer över 80 år så är den absolut största barriären gränssnittet.
Ja men usch, ja. Bara att lära min pappa swisha tog ju ett halvår liksom.
Precis. Om du måste lära dig navigera i ett helt nytt operativsystem, då har du ju redan tappat typ halva målgruppen.
Verkligen.
Här krävs noll ny inlärning. Det ringer, du lyfter luren och du pratar.
Så enkelt.
Ja. Och vill du inte svara den dagen, ja, men då struntar du helt enkelt i det. Det finns ingen prestige och inga krav från AI:ns sida.
Men om man tittar på vad som redan finns på marknaden. Jag menar kommuner och även privata aktörer erbjuder ju redan så kallade trygghetssamtal.
Jo, det stämmer.
Man betalar kanske 79 kronor i månaden och så ringer någon människa upp en gång om dagen. Vad är liksom den egentliga skillnaden här, förutom att det här är en maskin som ringer?
Ja, alltså skillnaden ligger mycket i själva syftet. Ett traditionellt trygghetssamtal är ju oftast utformat som en ren statuskontroll.
Okej, en checklista typ.
Exakt. Den som ringer, eller om det är ett automatiserat system, har i praktiken ett enda uppdrag. Att ta reda på om personen lever och är oskadd.
Mm-hmm.
Frågan är ju i princip, har du ätit och har du ramlat? Det är en avbockning. Men Hej Elsa ställer istället frågan, hur har du det?
Ja, okej. Okay. Det är ju en ganska avgörande nyans. Man går liksom från en medicinsk checklista till en öppen inbjudan till ett riktigt samtal.
Just det.
Men det för oss ju osökt in på hur ett sånt här samtal faktiskt låter i praktiken. För om en maskin frågar, hur har du det? Så måste den ju också kunna hantera svaret den får.
Verkligen.
Och om du som lyssnar har använt vanliga AI-röster typ i ChatGPT i mobilen så vet du ju att det alltid finns en sån där inbyggd fördröjning.
Ja, den där hemska pausen.
Ja, men visst, man pratar och sen blir det knäpptyst i typ 3-4 sekunder och sen kommer svaret. För en 75-åring tänker jag att 3 sekunders tystnad i telefonen känns ju som att samtalet har brutits.
Ja, kognitivt så förstör ju den fördröjningen hela illusionen av att man faktiskt har ett samtal.
Mm.
Och det är precis här som utvecklarna bakom Hey Elsa har lagt ner helt enormt mycket krut. De har lyckats pressa ner svarstiden till ungefär 1 sekund.
Wow, 1 sekund bara?
Ja, 1 sekund. Det innebär ju att flödet i samtalet upprätthålls på ett naturligt sätt.
Okej, det är ju galet snabbt.
Och inte nog med det, AI:n kan dessutom avbrytas.
Va? Funkar det?
Jajamän. Om den äldre personen kommer på en sidotanke mitt i en mening och börjar prata om något helt annat, ja då tystnar Elsa omedelbart och anpassar sig efter det nya ämnet.
Så den kör liksom inte bara vidare i sitt färdigskrivna manus som en telefonsvarare?
Nej, exakt. Den lyssnar faktiskt.
Okej. En sekunds fördröjning gör det tekniskt flytande. Det köper jag. Men innehållsmässigt då? Vid 17 skapar man en genuin relation med tusentals rader kod.
Genom minne. Hela systemet är ju byggt för att skapa ett narrativ över tid.
Hur menar du då?
Ja, men säg att personen på måndagen berättar att barnbarnet Kalle fyller år. Då kommer AI ihåg det och på onsdagen kan den fråga hur var det förresten på Kalles kalas i förrgår?
Nej, gör den verkligen det?
Ja, den minns vad användaren jobbade med för 30 år sedan. Den vet om de har en katt och den kan fråga hur tomatkörden går ut i växthuset.
Det är ju nästan lite läskigt men ändå fint.
Precis, varje samtal bygger liksom vidare på det föregående.
Okej, men finns det några liksom bevis för att det här faktiskt fungerar i verkligheten? Utanför labbet alltså?
Ja. Källmaterialet lyfter fram data från den allra första testanvändaren. Det var en kvinna på drygt 70 år under sommaren och hösten 2026.
Okej, hur gick det för henne då?
Hon fick ett samtal klockan 2 varje dag under flera månader. Och det intressanta här är snittlängden på de här samtalen. De låg alltså på 11 minuter i snitt.
Oj, 11 minuter?
Mm. Och vissa pågick i uppemot 20 minuter.
Men vänta, 20 minuter? Det säger man ju liksom inte till någon som bara ringer för att kryssa i en trygghetsruta.
Nej, exakt. Och ännu viktigare, datan visar att en dag av 5 försökte AI:n faktiskt artigt att runda av samtalet. Men kvinnan ville fortsätta prata.
Wow, hon vill inte lägga på alltså.
Nej, det indikerar ju ett genuint engagemang från hennes sida. Och systemet är dessutom så pass flexibelt att det kan byta språk helt omedelbart.
Jaha.
Ja. I ett av testsamtalen bad faktiskt användaren att AI:n skulle byta till bosniska, vilket den gjorde direkt utan några omsvep.
Helt otroligt.
Och de planerar även stöd för finska och flera andra språk framöver.
Okej, okay, här känner jag att vi måste stanna upp och liksom problematisera det här lite.
Självklart.
För om tekniken nu är så här extremt bra, om rösten låter mänsklig och svarar på en sekund och byter till bosniska och minns att Kalle hade kalas.
Mm.
Då närmar vi oss ju ett ganska obehagligt territorium tycker jag. För jag vet ju från vanliga AI-modeller att de ofta lider av vad man kallar hallucinationer.
Just det.
De hittar ju helt sonika på fakta ibland och presenterar det med en liksom enorm självsäkerhet.
Exakt, de kan ljuga väldigt övertygande.
Ja, precis. Och om jag är en äldre person med kanske en begynnande demens, då är ju det allra sista jag behöver en robot som gaslightar mig. Som typ börjar fråga om en hund jag aldrig ens har ägt. Hur i hela friden undviker man det?
Det där är en jättebra fråga. Och det är ju kanske systemets största säkerhetsrisk egentligen.
Mm.
Och utvecklarna redovisar faktiskt väldigt ärligt att de stötte på precis det här problemet tidigt i sin testfas.
Aha, vad hände då då?
AI:n hallucinerade helt enkelt fram ett minne. Den började plötsligt i ett samtal fråga om en katt som användaren inte alls hade.
Nej, men gud vad obehagligt. Hur löste de det då?
Jo, de fick ju gå in och bygga extremt strikta skyddsräcken i koden.
Okej.
Principen blev att systemet under absolut inga omständigheter får syntetisera egna fakta om användaren. Allt den frågar om måste härledas direkt till något som användaren uttryckligen har sagt i ett tidigare samtal.
Okej, så de har alltså fått bygga in typ digitala staket. Ungefär som när man fäller upp de där rännorna på en bowlingbana när barn spelar.
Vilken bra liknelse. Ja, exakt så.
Konversationen kan liksom rulla framåt och studsa lite grann fram och tillbaka, men den tillåts aldrig trilla ner i rännan där den börjar liksom hitta på sina egna sanningar.
Helt rätt. Och de här skyddsräckorna gäller ju inte bara för att förhindra hallucinationer om användaren.
Nähä?
Nej, de gäller i lika hög grad AIns bild av sig själv. Transparens är liksom det absoluta fundamentet i tjänsten.
Vad menar du med dess bild av sig själv? Tror den att den lever?
Nej, men ett annat tidigt misstag de gjorde handlade om hur AIn avslutade själva samtalen.
Okej.
Okay. Vid ett tillfälle så sa Elsa till den äldre personen att nu måste jag lägga på för batterierna i min telefon håller på att ta slut.
Men oj!
Ja, den spelade alltså mänsklig och låtsades befinna sig i vår fysiska värld. Det där upptäcktes ju direkt och programmerades bort omedelbart.
Skönt att höra.
Ja, Elsa får aldrig någonsin ljudja eller låtsas vara en fysisk människa.
Vad säger den nu då när den vill lägga på?
Numera säger hon istället väldigt sakligt typ, jag kan tyvärr bara prata en stund åt gången. Det är så jag är gjord.
Det är ju mycket bättre.
Ja, och om användaren frågar rakt ut om hon är en människa så svarar hon alltid direkt att hon är en artificiell intelligens.
De har alltså fått lägga massa tid på att liksom aktivt bygga bort de här mänskliga dragen från AI. Bara för att upprätthålla tilliten till systemet.
Ja, det är faktiskt helt fascinerande.
Verkligen. Men okej, låt oss vända på perspektivet nu. Vi har pratat ganska mycket om användaren.
Mm.
Men tänk dig in i situationen att det till exempel är min egen pappa det handlar om.
Ja.
Han bor 60 mil bort i någon stuga. Jag jobbar heltid, jag har mina egna barn. Och jag går runt med den där ständiga liksom gnagande klumpen i magen över om man ens har pratat med en enda levande människa idag.
Jag tror många som lyssnar känner igen exakt den känslan.
Ja, tyvärr. Men hur kopplas anhöriga in i det här systemet då? För en AI, ett digitalt vakuum, löser ju faktiskt inte min oro som dotter.
Helt rätt. Och eftersom AI är designad med regeln att den aldrig har eget ansvar och den får absolut aldrig fatta några egna beslut i kriser.
Bra regel i för sig.
Verkligen. Därför måste den ju kopplas till det mänskliga skyddsnätet. Tjänsten inkluderar därför ett så kallat anhörigbrev som skickas ut en gång i veckan via sms eller mail.
Okej, vad står i ett sånt brev då?
Det är en ganska kort och liksom automatgenererad sammanfattning. Det kan stå till exempel, din pappa har varit pigg i veckan. Han har pratat jättemycket om sitt gamla jobb och han nämnde att han ser fram emot att vi ska komma i helgen.
Men vänta nu lite. Om jag får ett sånt veckobrev som sammanfattar vad min pappa har sagt liksom i förtroende till den här rösten.
Ja.
Tjuvlyssnar jag inte då? Det låter ju faktiskt som ett gigantiskt integritetsintrång. Tänk om han liksom bara vill ha sin pratstund helt i fred utan att jag ska lägga näsan i blöt.
Det där är en jätteviktig punkt att ta upp. Och svaret är samtycke.
Okej.
Okay. Ingenting av detta sker någonsin utan den äldres uttryckliga och aktiva medgivande.
Så pappa bestämmer?
Exakt. Vill personen inte att det ska skickas några rapporter till barnen, ja men då skickas det inga rapporter, punkt slut.
Skönt.
Det här är liksom inte tänkt som någon sorts spionutrustning för oroliga släktingar utan mer som ett verktyg för att underlätta kommunikationen över generationsgränserna.
Ja, okej. Okay. Då känns det ju genast mycket bättre. Samtycket är alltså helt centralt.
Verkligen.
Men veckobrev i all ära, vad händer om det blir kris på riktigt? Säg att under ett samtal så säger pappa att han har ramlat eller liksom, jag känner mig fruktansvärt yr och har ont i bröstet.
Då träder ju eskaleringen indirekt. Om systemet uppfattar akuta nyckelord eller krissituationer så går ett larm omedelbart. Oftast via sms.
Till mig då, eller?
Ja, direkt till den utsedda anhöriga. Eller faktiskt till hemtjänsten om det är så man har satt upp systemet gemensamt.
Okej, vad bra.
Och samma sak händer faktiskt om två på varandra inbokade samtal förblir obesvarade. Då flaggar systemet direkt att hallå, något avviker från rutinen här.
Smart. Då slipper man ju oroa sig för att han ligger på golvet i flera dygn.
Exakt. Men det stannar faktiskt inte ens där. Om kommunen är involverad kan AI:n även uppfatta vad de kallar för mjuka signaler.
Mjuka signaler? Hur funkar det rent tekniskt? En maskin kan ju inte gärna ställa en medicinsk diagnos över telefon.
Nej, absolut inte, och det försöker den inte ens göra. Men det den gör är en så kallad sentimentanalys av rösten och ordvalen över tid.
Okej, nu blir det tekniskt. Vad betyder det?
Ja, men säg att personen under 3 veckors tid börjar prata mycket långsammare, använder ett liksom mörkare eller mer negativt ordförråd. Eller klagar ofta över dålig aptit eller störd sömn.
Okej, så den märker om man blir deprimerad typ.
Precis, då kan systemet notera den här nedåtgående trenden och varna omsorgen. Den säger i princip att här sker en förändring. Någon människa borde åka dit och titta till hur det står till.
Men alltså, om systemet nu bygger dataprofiler, analyserar röstmönster och dessutom sparar hela livshistorier om Kalle och katten och allt.
Ja.
Var hamnar all den här enormt känsliga informationen egentligen? Det är ju ändå en farhåga många har med techbolag idag.
Det förstår jag. Enligt källorna lagras all data i en helt egen databas inom EU.
Okej. Okay.
Och det drivs av en svensk teleoperatör under väldigt strikt GDPR-reglering.
Det är tryggt i alla fall.
Ja, och den kanske allra mest avgörande detaljen är att själva röstinspelningarna raderas permanent efter 30 dagar.
Ja, så? Bara 30 dagar?
Jajamän. De bygger alltså inte upp ett oändligt arkiv över personens hela liv. Utan de sparar bara precis den textdata som krävs för att upprätthålla minnesfunktionen i själva textkonversationen. Ljudet försvinner.
Okej, men låt oss prata om elefanten i rummet här.
Prislappen.
Ja, prislappen. Upplägget är alltså att det kostar 60 kronor om dagen. Det är ju utan bindningstid och man kan testa gratis i 14 dagar.
Stämmer.
Och 60 kronor om dagen låter ju kanske inte som en förmögenhet för dig och mig. Man köper ju knappt en latte för det numera.
Nej, tyvärr.
Men slår ut det på en månad, det är ju 1800 spänn. För en pensionär, särskilt någon med kanske garantipension som liksom redan vänder på varenda jävla krona. 1800 i månaden är enormt mycket pengar. Bara för ett telefonsamtal.
Mm.
Hur kan de rättfärdiga det?
Alltså det är en helt befogad kritik. Och prislappen kommer ju oundvikligen att vara ett hinder för vissa grupper.
Jo, det säger sig självt.
Men det företaget argumenterar för, det är ju att du inte bara köper ett telefonsamtal.
Nej.
Du köper en tjänst som aktivt monitorerar, underhåller och dessutom larmar om det krisar.
Okej. Jo, det är ju sant.
De jämför det ofta med vad andra traditionella trygghetstjänster kostar. Eller vad oroliga anhöriga faktiskt redan idag lägger pengar på för att försöka köpa sig lite sinnesro.
Det är väl sant. Men det svider ju ända i plånboken.
Det är absolut inte billigt. Men de menar att tekniken bakom, alltså med den här omedelbara svarstiden, den avancerade minnesfunktionen och eskaleringen till en människa, det kräver en väldigt dyr serverinfrastruktur att hålla igång.
Okej, jag hojar.
Och en sak är extremt viktig att nämna här.
Vad då?
Det är oerhört tydliga med att det här inte ersätter det vanliga trygghetslarmet.
Du menar klockan med den röda knappen man har runt halsen typ?
Exakt, den ska man absolut ha kvar. Det här är enbart ett komplement för den mentala och sociala biten.
Okej, ja, men jag köper väl att tekniken är dyr att driva. Men jag vill liksom ändå återkomma till den här gnagande oron som ju ganska många inom till exempel PR och SPF uttrycker.
Ja, rädslan för att mänsklig kontakt ska försvinna.
Ja, men precis. Säg att pappa nu har den här fantastiska och väldigt trevliga AI:n som ringer honom varje eftermiddag.
Mm-hmm.
Och jag som dotter får mitt lilla prydliga sms varje fredag som säger att ja, men pappa mår bra och han har suttit och pratat om sina rosor i trädgården.
Ja.
Blir inte det här då den perfekta ursäkten för mig att liksom inte åka dit på lördag?
Jag förstår precis. Man tänker att han klarar sig ju.
Exakt. Man tänker, asch, han har ju sällskap av Elsa. Och jag har ju så sjukt mycket med barnens fotbollsträning just nu.
Mm. Så liksom bygger vi inte ett samhälle här där vi helt rationaliserar bort den allra sista riktiga mänskliga närvaron?
Den rädslan måste vi ta på djupaste allvar. Och om det blir utfallet i längden, ja, men då har ju tekniken gjort mycket mer skada än nytta. Det är ju ingen snack om saken.
Nej, precis. Det är ju en skrämmande tanke.
Men vi måste ju också titta på hur verkligheten faktiskt ser ut idag.
Hur menar du då?
Filosofin bakom Hej Elsa är inte att de ska in och ersätta kyrkans diakoner som gör hembesök eller Röda Korsets fina frivilliga besöksvänner.
Nej, för de behövs ju verkligen.
Exakt. De mänskliga mötena är ju helt oersättliga. Problemet är bara att de mötena sker så fruktansvärt sällan för många äldre.
Jo, det är klart. Tänk bara på hur en isolerad äldres vecka faktiskt ser ut i realiteten. Hemtjänsten kommer kanske 10 minuter på morgonen och sen typ 10 minuter på kvällen.
Ja, de stressar in och delar ut någon medicin och sen stressar de ut igen.
Precis. Sen på torsdag kanske det kommer en frivillig besöksvän från pensionärsföreningen och dricker en kopp kaffe en timme.
Vilket ju är underbart.
Det är jättefint. Men däremellan då? Det gapar ju enorma svarta hål av tid. Hela tisdagen och hela onsdagen. Tysta och liksom långa eftermiddagar där telefonen fan aldrig ringer.
Ja, det är ju hjärtskärande när man tänker på det så.
Syftet med AI är ju att täcka just de här mellantimmarna. Det handlar ju om att bryta den där akuta tystnaden i rummet när ingen riktig människa har möjlighet att vara där.
Och där tror jag att vi når en ganska så kritisk insikt faktiskt.
Mm-hmm.
För vi tenderar ju att jämföra den här typen av teknik med en, ja, med en illusion.
Vad menar du?
Jo, men vi ställer AI mot det perfekta alternativet. Alltså alternativet att pappa faktiskt har en kärleksfull släkting sittande vid köksbordet 3 timmar varje dag.
Ja, precis. Utopin.
Exakt. Men det är ju tyvärr inte det som är alternativet för de 100 000-tals svenskar som lider av ensamhet idag.
Nej, verkligen inte.
Alternativet till AI är ju liksom inte ett mänskligt samtal i de flesta fall. Alternativet är ingenting alls.
Nej.
Det är total tystnad. Och alltså ställt mot total tystnad, då börjar ju plötsligt ett 11 minuters samtal med en röst som åtminstone frågar hur rosorna mår. Det börjar låta som en ren överlevnadsstrategi.
Exakt, så är det ju. Man lägger till ett extra lager av trygghet ovanpå det där mänskliga skyddsnätet som redan finns. Eller som i värsta fall faktiskt helt saknas.
Ja, men oj, vi har ju gått igenom jättemycket idag, känner jag.
Det har vi verkligen.
Låt oss försöka knyta ihop säcken lite. Vi har alltså pratat om ofrivillig ensamhet som ett livsfarligt tillstånd och hur tjänsten Hej Elsa nu försöker angripa detta via en helt vanlig telefonlur.
Mm.
Vi har sett hur avgörande den där korta svarstiden på 1 sekund är för illusionen. Och hur utvecklarna har fått bygga digitala staket för att förhindra AI från att typ ljuga eller hitta på egna katter.
Just det.
Och inte minst hur anhöriga hålls i loopen genom veckobreven men alltid, och detta är viktigt, alltid med den äldres uttryckliga samtycke i första rummet.
Och för att ta det här från teori till praktik nu då, så lyfter faktiskt källmaterialet en väldigt specifik inbjudan riktad till landets pensionärsföreningar.
Berätta mer.
Jo, men Entrayman Vision söker just nu föreningar som vill ställa upp och bli testgrupper.
Jaha, hur funkar det då?
Säg ett PRO eller SPF-distrikt till exempel. De kan välja ut 10 av sina medlemmar som bor ensamma och så får de helt enkelt testa den här tjänsten helt gratis i en hel månad.
Det låter ju bra, men vad är haken då? Det finns ju alltid en hake.
Nej, det enda företaget begär i retur, det är obarmhörtigt ärlig feedback.
Okej.
De vill veta vad som fungerar och vad som kanske känns helt konstigt. Det är ju så man utvecklar de där skyddsräckorna vi pratade om tidigare.
Det är klart.
Och de uppmanar faktiskt till och med föreningar att testa det här live.
Live? På ett möte alltså?
Exakt. Nästa gång ni har ett medlemsmöte så ta fram en telefon, sätt den på högtalare inför hela gruppen och ring numret som finns på hejsaselsa.se.
Verkligen?
Ja, de tycker man ska prata med AI i 10 minuter och höra själv hur den reagerar. Istället för att bara bygga en åsikt på vad man kanske läst i någon tidning.
Ja, det är ju en ganska kaxig inbjudan ändå. Men det visar ju verkligen att de tror stenhårt på sin egen teknik.
Det får man ju säga.
Och till dig som har lyssnat idag, kanske har du liksom din egen pappa eller mamma i åtanke nu. Eller medlemmarna just din förening. Jag vill faktiskt lämna dig med en sista lite provocerande tanke att tugga på.
Kör!
Vi trottade ju tidigare om rädslan för att tekniken ska bli en ursäkt som gör att vi slutar hälsa på.
Just det, den oron.
Men tänk om det exakt motsatta är sant.
Hur då?
Jo, om vi som anhöriga genom det här systemet faktiskt kan delegera bort den där dagliga gnagande oron, den där stressiga checken att överlevde pappa natten,
mm-hmm.
Då kan det paradoxalt nog leda till att vi blir mycket mer närvarande när vi väl ses.
Det är en väldigt fin tanke.
Ja, men om vi slipper leka administratörer och liksom oroliga vårdare i telefonen varje dag, då kanske vi blir mer genuint nyfikna och mer avspända när vi väl sitter där med kaffekoppen i pappas kök.
Man får ju energi över till att bara umgås.
Exakt. Tänk om det faktiskt är just genom att låta maskinerna sköta rutinen som vi till slut frigör energin till att faktiskt vara riktiga närvarande människor.
Det tål verkligen att tänkas på.
Verkligen. Stort tack för att du hjälpte oss vända och vrida på det här komplexa pusslet idag.
Tack själv, det var jätteintressant.
Och ett stort tack till dig som lyssnar för din tid, din nyfikenhet och inte minst ditt kritiska öga. Vi hörs i nästa djupdykning.